Då vill jag läsa dagens bibeltext från Markus kapitel 10 och den 17 versen. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån något det som är hans. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Allt har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?" Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt." Petrus sa till honom: "Vi har ju lämnat allt och följt dig." Jesus sa: "Jag säger er sanningen, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelse och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först."
Har du någon gång känt att du har gjort allt som har stått i din makt för att lyckas men ändå misslyckats? Har du någon gång kämpat igenom det som knappt känns mänskligt där utfallet ändå blivit negativt? Har du någon gång känt att du har varit så nära mållinjen och så faller livet bara ihop på den sista metern? Har du någon gång känt att det enda du önskar dig var helt omöjligt att få? Jag tror att det var ungefär de känslorna som mannen i dagens bibeltext kände. Han hade ända sedan han föddes följt ett visst protokoll för hur han skulle leva, tänka och agera. Och allt detta säger han att han har lyckats med. Och det verkar inte som att det är något "åk hålla på mig, vad bra jag är" vis, utan snarare ett ödmjukt men målmedvetet beteende, för att han visste att priset skulle vara mödan värd. Han hade blivit uppfostrad med den sortens värderingar och det var den sortens liv han ville leva. Och förutom en god karaktär så kan vi genom de parallella evangelierna läsa att han hade både rikedom och hög ställning. Kanske hade han varit föreståndare för synagogan eller medlem av Stora rådet. Men det fanns en sak i hans liv som varken pengar eller status kunde köpa. Evigt liv. Och nu hade han träffat Jesus och det var bara en sak han hade för ögonen. Hur skulle han kunna ärva evigt liv? Förmodligen så hade han inte väntat sig att få det svar som han fick. Eller så förnekar han kanske bara det uppenbara. Men det verkar som att det ändå är ett anmärkningsvärt svar som Jesus ger, med tanke på att lärjungarna nästan verkar göra samma miner som Edvard Munchs skriet när de får höra det. På denna tid sågs rikedom som en välsignelse för Gud. Men än värre blev det när Jesus bortser från rikedomar och rent generellt påpekar hur omöjligt det är för människor att komma in i Guds rike. Som en kamel genom ett synålsöga. Och jag tycker det är svårt nog att få in tråd genom ett nålsöga. Men jag tror att den här bibeltexten kan lära oss tre primära saker. 1. Vi kan inte rättfärdiggöra oss själva. Det ligger liksom i vårt DNA att misslyckas. Men Gud kan. Det som är 100% omöjligt för oss är 100% möjligt för Gud. Och nåden är en gåva som Gud ger med kärlek och vi får ta emot den fast vi inte förtjänar den. Så beroende på om man ser glaset som halvfullt eller halvtumt så kan man uppfatta den här bibeltexten på två sätt. För dig som tror att du själv kan förtjäna en plats i Guds rike, att man kan prestera sig in i Guds rike, så är den här bibeltexten kanske världens sämsta nyhet. Men för dig som ser din egen ofullkomlighet så är den faktiskt världens bästa nyhet. För Gud är allting möjligt. Hur omöjlig du än kan känna dig, så möjliggör Gud för dig att bli en del av sitt rike. Du är inbjuden av nåd, inte av något du gör. Den här betoningen av att det är komplett omöjligt för människan att förtjäna sin egen frälsning, det är något som känns som det framgår tydligast genom hela Bibeln. Och det är som när Coldplay sjunger "When you try your best but you don't succeed". Och som gymnasiets matte 4 kändes väldigt ofta. Det spelar ingen roll hur mycket jag anstränger mig. Jag kommer ändå misslyckas. Och vi är människor. Vi är dömda att misslyckas. Men vår Gud som vi tror på är en Gud som redan har vunnit seger. Som redan har betalat priset för oss. För att vi ska kunna förklaras rättfärdiga utan att ha rättfärdiggjort oss själva. Det är en gåva. En gåva och något som endast Gud kan åstadkomma. Jesus förändrar världen. Frälsningen beror inte på dig, den beror på Gud. Så sluta försöka rädda dig själv och ta emot räddningen från Gud. 2. Det finns saker som hämmar och hindrar oss från att leva det liv som Gud har tänkt med våra liv. Att leva ett liv som behagar Gud är som "try your best, you will still fail". Men som jag betonade tidigare så är det här nåden kommer in. Att vi är människor som misslyckas betyder inte att vi ska välja att leva ett liv av misslyckande. Om vi tror att Gud är universums skapare, livets skapare, vår skapare, skulle inte då han veta hur vi lever ett så lyckligt liv som möjligt? Hur vårt liv kan levas på bästa sätt? Hur vårt liv är tänkt att levas? Det han har skapat oss till. Inom biologin så talar man om inhibitorer och antagonister. Saker som tar platsen som är tänkt för något annat. Och när dessa inhibitorer och antagonister binder in så hämmas den reaktion som normalt sker. Den reaktion som är tänkt och förväntas att ske. Jesus säger åt mannen att sälja allt han äger, ge till de fattiga och sedan komma och följa honom. Mannen blir inbjuden att ta del av Guds rike här och nu, planen med hans liv. Men det är som om att mannens rikedom är något som han inte kan släppa. Det är något som hindrar honom från att följa Jesus. Rikedomen blir en inhibitor i hans liv. För den här mannen kanske inte bara handlade om honom själv, utan hans egen och släktens heder. Rikedomen var något som han hade ärvt av tidigare generationer och något kommande generationer skulle ärva av honom. Och om han nu skulle följa Jesu ord skulle han skämma ut sin släkt och de skulle bli tvungna att köpa tillbaka all egendom i en komplicerad juridisk process. Det är inte lätta val alltid. Lätta val eller inte. Att leva ett liv efter Guds riktlinjer. Att leva ett liv efter Guds ursprungstanke. Det är då jag tror vi är som själsligt lyckligast. Att vi har varandra som lyckligast. Notera att jag inte säger materiellt som lyckligast. Världsligt som lyckligast. Någonstans tror jag att vi kan få lära av de martyrer som har varit. De som är och kommer skall. Människor som torteras och dödas, men som uttrycker en otrolig lycka mitt i olyckan. En otrolig frid mitt i smärtan. Att få tillhöra Jesus och få nytt liv som vinner över döden. De är verkliga inspirationskällor. Jag tror att vi på samma sätt som Jesus påpekade i mannens liv måste vara medvetna. Vakna upp lite om vad det är som är kamelen i vårt eget liv. Kalla det pengar, rikedom, heder, ägodelar, materiella ting, stolthet eller vad som helst. Men jag tror att vi alla har något i våra liv som fungerar som den här mannens rikedom. Någonting vi inte riktigt är redo att ge upp. Något som kanske vi prioriterar lite före Gud. Något som får större fokus i våra liv. Något som hindrar oss att leva ett liv efter Guds tanke. En avgud. Det är så lätt att hamna i den här världens lunk. Men jag tror att vi måste be och sjunga ut från våra hjärtan. Som stroferna i en välkänd lovsång. Påminn mig igen att allt börjar hos dig. Jesus, du är allt jag vill ha. Allt mitt hjärta hungrar efter mättas när jag möter dig. Gud, påminn oss. 3. Gud ser vårt offer. Vi läser här i texten att Gud ser vårt offer i nutid och i framtid. Det kanske inte verkar som det i stunden, men det är det Bibeln säger. Och Jesus säger det här i texten. Gud är så god. Jag tycker ofta när det talas om kristendom och kristen tro att fokus hamnar på ett liv efter döden. Himmel, helvete. En samtalsfråga som kom upp i min husgrupp i våras var något liknande som denna. Om jag lever ett syndigt liv och tar emot Jesus på dödsbädden, kommer jag till himlen då? Tyvärr tror jag att frågor som de kan kännas lite för relevanta än vad de faktiskt är. För hallå, vi missar hela poängen. Guds rike är kommande och framtida, men det är också här och nu och nutida. Vi måste inse att det inte är något långt borta, som ett maratonlopp med målet så långt framme att vi knappt kan se det. Nej, livet med Gud är som ett color run. Du vet, ett lopp som är fyllt av färg, fest och musik från start till mål. Det är liksom inte bara målet som räknas, utan även vägen dit. Vi kan inte missa det. Det är för bra för att missa. Jag tycker att Jesus betonade väldigt bra om en på sitt eget lilla vis. För han tvingar inte, forcerar eller pushar. Han uppmuntrar. Han talar ärligt och rått när han säger till mannen att gå och sälja allt vad han äger, ge till de fattiga och komma och följa honom. Det var inget framtida, det var något nutida Jesus sa åt mannen att göra. På så sätt skulle han få en smak av Guds rike som han så mycket längtade efter redan innan döden. Kanske känner du precis som den här rike mannen vi har läst om att du har kryssat i alla boxar i hur du uppnår världslig lycka, men det är något som saknas. Du vill ha mer. Gud har allt du behöver. Han är det levande vattnet. Slutligen skulle jag vilja skicka med dig två frågor. 1. Vad hindrar dig från att gå i Jesu fotspår? Vad är din kamel, det som hämmar dig? Genom att vara självmedveten så är det första steget till förändring. 2. Lever du ett liv med tanken på att Guds rike är nutid eller framtid? Gå inte miste om Guds color run.